Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Då detta avsnitt sen ska jag just vara hemkommen från en finlands kryssning. Vi ville hitta på något kul under påsklovet och eftersom både jag och min man gillar att kryssa så frågade vi hans bror med familj och våra tre mammor. Min mamma, min svärmor och min svägerskas mamma alltså. Härligt att få lite tid tillsammans och roligt för barnen att hänga med kusinerna. Min underbara sjuåring längtar mest efter att kolla in buffén på båten eftersom hon älskar mat. Dagens avsnitt fick jag tips om från min lyssnare Carola Nilsson som också skickade en tidningsartikel till mig. Jag har givit mördaren ett påhittat namn eftersom jag inte vet vad han hette. Ha med det när jag berättar om mordet på ICA-handlaren i Mullhyttan. Det var hösten 1959. I Sverige rådde Ingo-feber efter att boxaren Ingemar Johansson tagit världsmästartiteln i tungviktsboxning några månader tidigare. Kalla kriget var i full gång och rymdkapplöpningen mellan världens två stormakter hade inletts. I oktober hade faktiskt Sovjet lyckats ta foton på månens baksida med sin rymdsond Luna 3. Nu var frågan vad USAs nästa steg skulle bli. På den lilla orten Mullhyttan, drygt 3 mil sydväst om Örebro, gick livet sin gilla igång. Här diskuterades rättegången mot Olle Möller, barnamördaren som nu misstänktes ha mördat Fjugesta-frun Rut Lind. Eftersom Fjugesta låg endast en mil bort kändes det extra obehagligt det som hänt henne. Även om Mullhyttan i sig endast hade 500 invånare så var där liv och rörelse. Några butiker, en skola och en kyrka servade både ortsborna och byarna runt omkring. Den här dagen, den 11 november 1959, arbetade den 50-årige handlaren Nils Pettersson och hans 16-åriga biträde Birgitta i ortens ICA-butik. Den unga flickan stod bakom disken och expedierade kunder, vägde upp varor och tog betalt. Nils, eller Nisse som han kallades, packade upp varor i hyllorna. I 15 års tid hade Nisse förestått ortens ICA-butik. I många år hade hans butik varit inhyrd i lokaler som Nisse inte själv ägde. Men så hade det lilla fyrkantiga beigeputsade huset vid huvudgatan blivit till salu. Och Nils Pettersson hade slagit till. Det var gott att äga sin egen fastighet. Dessutom var läget perfekt. Mitt i samhället, tvärs emot Konsumbutiken, låg numera hans alldeles egna butik. 2 butiker i ett samhälle med 500 invånare kan låta mycket. Men långt in på 80-talet var det mer regel än undantag att även mindre orter hade flera mataffärer. Det fanns dessutom ytterligare en aspekt som länge varit mycket viktig för köparna, men som idag för de flesta kunder är av underordnad betydelse. Konsum tillhörde kooperativet, kunderna själva. ICA tillhörde handlaren. Många arbetare handlade utan undantag på Konsum, medan borgarklassen och ofta också bönderna handlade på ICA. Upprinnelsen till denna uppdelning låg långt tillbaka i tiden. Redan i slutet på 1800-talet bildades Kooperativa förbundet. Tanken var att skapa bättre förutsättningar för de mindre bemedlade kunderna. Bland annat så skulle de kooperativa butikerna inte tillåta kredit. Många fattiga var helt i händerna på sin lokala handlare eftersom de aldrig kom ikapp sig med att återbetala sina skulder. I en av kooperativets första verksamhetsberättelse stod det: låt dem oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar ut i icke är någon vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare mänsklighet. De flesta av KF:s butiker bar namnet Konsum, även om andra namn förekom. För att kunna få ta del av Konsums återbäring sparade kunderna sina kvitton. Vid årets slut var det dags för återbäring, som i de flesta föreningar blev omkring 3%. På Konsum var chefen inte synonymt med ägaren. Överhuvudet var anställd, precis som de andra biträdena. Historien om ICA startade ett 20-tal år senare, närmare bestämt år 1917, då en man vid namn Hakon Svensson startade sin egen handelsrörelse. Svensson hade arbetat länge i branschen och var övertygad om att vägen till billigare priser i alla led var ett tätare samarbete mellan parti och detaljhandel. Hakon fick med sig en hel del av sina gamla kollegor, som även de uppmärksammat hur KF blivit marknadens gigant på detta sätt. Nu ville dessa män organisera en kedja av butiker som tillsammans planerade större inköp från grossisterna. Detta skulle gynna alla led, menade Svensson och hans kollegor. Men till skillnad från det kooperativa Konsum så ville denna samling butiksägare att föreståndaren själv skulle få äga och bestämma över sin butik. Ingen återbäring till kunderna delades ut, men de vann ändå på konceptet eftersom leden innan kund kunde pressa och kvalitetssäkra varorna, menade Svensson. Men det var inte bara Hakon Svensson som vid förra seklets början hade idéer om gemensam grossistverksamhet. I olika delar av landet växte liknande verksamheter upp och det var först då fyra av dessa slogs ihop, 1938, som namnet ICA kom till. Inköpscentralernas AB kom att förkortas ICA. Med denna vetskap är det inte så svårt att förstå att skotten blev täta mellan de två koncepten. Att handla på ICA ansågs av många arbetare illojalt, medan Konsum i högerkretsar ansågs som en renodlad socialistbutik. Utöver ICA och Konsum fanns fortfarande fristående lanthandlare som dock fick allt svårare att klara av konkurrensen från affärsjättarna. Men i Mullhyttan hade maktbalansen mellan butikerna förändrats under 50-talets sista år. Konsumbutiken var störst och mest välsorterad. Ändå handlade allt fler hos den gladlynte Nisse och hans personal. Sedan årets början hade en man vid namn Egon Krantz tjänsten som Konsumföreståndare på prov, och kundtappet stressade honom enormt. Sanningen var att ICA-konceptet hade börjat växa till sig i hela Sverige. Butikerna blev större och mer välsorterade. Gemene man tycktes mindre och mindre intresserade av matbutikernas ideologi. De ville handla välsorterat, billigt och av trevlig personal. Men att Mullhyttans Konsumbutik var långt ifrån ensam om sina problem, det var inget som gjorde Egon Krantz tankar ljusare. Han beklagade sig för en vän: jag sitter och räknar alla kunder som lämnar mig och istället handlar hos Pettersson, sa han. Pressen var hård för den provanställde Krantz, som grubblade och grubblade på vad han skulle ta sig till. Onsdagsförmiddagen den 11 november gick mot lunch. Den 16-åriga Birgitta cyklade hem till sina föräldrar för att äta mat. Ägaren Nisse Pettersson hade ett möte inbokat. Det var tänkt att hållas kort men drog ut på tiden och därför kom han iväg senare än vanligt. Pettersson gick med raska steg över vägen bakom Konsumbutiken och sedan hördes en knall. Flera människor i Mullhyttan hörde smällen men ingen reagerade mer på saken. Kort senare passerade brevbärare Hubert Pettersson på vägen bakom Konsumbutiken. Han tyckte sig höra ett märkligt ljud, som ett rosslande. Hubert gick mot det håll varifrån ljudet kom. Vid vägkanten såg han Nisse Pettersson liggandes. Han andades, men var uppenbart mycket svårt skadad. Brevbäraren rusade iväg för att larma efter ambulans. En stund senare stod både en ambulans och flera polisbilar parkerade utanför Konsumbutiken. Det unga biträdet Birgitta kom tillbaka från lunchen i sitt föräldrahem och insåg chockat att något fruktansvärt måste ha hänt i lilla mullhyttan. Distriktssköterskans syster Rut öppnade sin mottagning under eftermiddagen och tog emot chockade och ledsna bybor. Birgitta gick dit och fick reda på att hennes omtyckta chef Nisse hade ramlat illa och avlidit av sina skador. Men polisen hade sina misstankar om att det rörde sig om något annat än en olycka. Offret hade nämligen ett sår på vänster sida av bröstkorgen. Det kunde komma från ett stickvapen eller från ett skjutvapen. När vittnen dessutom började tala om att de hört en smäll ungefär vid tiden då Nils Pettersson måste ha fallit ihop, blev poliserna allt mer säkra på att det faktiskt rörde sig om en skjutning. En kvinna trodde sig ha sett en person småspringa till skogs kort efter att knallen hörts. Kunde det ha med saken att göra? Polisen fortsatte med vittnesförhören och sin tekniska undersökning av platsen. Så fort Nisse Pettersson konstaterat död prioriterades obduktion snarast möjligt för att helt säkert kunna fastställa att han faktiskt blivit skjuten. Under eftermiddagstimmarna stod det klart för utredarna att personen som begivit sig in i skogen kort efter skottlossningen var ortens 45-årige konsumföreståndare Egon Krantz. Att han var hemvärnsman med tillgång till ett flertal vapen gjorde honom naturligtvis än mer intressant. Ingen visste vad han begivit sig, men en efterlysning utfärdades. Återigen tog fallet en otippad vändning. För plötsligt kom en mullhyttanbo fram till konstaplarna och berättade att en efterlyste fanns i hans hem. Egon Krantz hade knackat på vid 17-tiden och berättat att han gått vilse i skogen. I övrigt hade han varit så omtöcknad att det var svårt att förstå vad han sa. Vid 18-tiden greps konsumföreståndare Krantz, men efter en snabb läkarkontroll sändes han vidare till sinnessjukhus för vård. Redan den 12 november obducerades den döde ICA-handlaren. Det rådde inget tvivel om att han blivit skjuten i ryggen. Skadan i bröstet var kulans utgångshål. I pannan hade han ett sår som sannolikt måste ha uppstått då han fallit framstupa. En intressant iakttagelse av rättsläkaren var att skytten måste ha stått högre upp än offret då vapnet avfyrades. Efter en snabb titt på brottsplatsen insåg utredarna att Egon Krantz lägenhetsbalkong på Konsumbutikens baksida troligtvis var platsen där mördaren befunnit sig. Där hade han lugnt kunnat stå och vänta in sitt offer som dagligen passerade nedanför kring lunchtid. En husrannsakan genomfördes i den misstänktes hem och en mindre vapenarsenal beståendes av 4 gevär, en kulspruta och en pistol beslagtogs. Konsumföreståndarens Remington-gevär hade en tomhylsa i patronläget och väckte därför extra stort intresse. Troligen var det mordvapnet man hittat. Egon Krantz blev kvar på sinnessjukhuset. Men efter några dagar kunde polisen genomföra ett någorlunda redigt förhör med honom. Han erkände att han skjutit Nisse Pettersson i ryggen från balkongen på ett avstånd på ungefär 30 meter. Varför? Han visste inte riktigt. Han ville ge Nisse en minnesbeta, inte döda honom. Förhörsledaren frågade Krantz om han mindes timmarna innan mordet. Egon berättade att han laddat sitt Remington-gevär redan på morgonen, att han sedan hängt upp det och gått ner och arbetat i butiken precis som vanligt. Vid lunch hade han dock av någon anledning plockat fram geväret och ställt sig med det på balkongen. Läkarna som undersökte Egon Krantz förklarade att han var mycket svårt psykiskt sjuk. Han hade lidit av psykisk ohälsa under många år, men troligen hade pressen som föreståndaryrket innebar knäckt honom totalt. Tidningarna spekulerade i om det legat ett hämndmotiv bakom skotten. Hade Krantz hatat Pettersson därför att denne fick konsumkunderna att välja ICA? Enligt både Svenska Dagbladet och Expressen gjorde Krantz sådana medgivanden under förhören. Men läkarna motsade sig den teorin. Så illa däran som Krantz varit då han greps och lades in på sinnessjukhuset så hade han kunnat ge sig på vem som helst, menade de. Kanske var det en slump att det blev just den serviceinriktade konkurrenten, ICA-handlaren Nisse Pettersson, som blev den sjuke Egons offer. Eller så var det kampen om kunderna som spelade in då Egon stod där på sin balkong med geväret i handen. Egon Krantz dömdes som väntat till vård. Hur han klarade sig vidare i livet, det vet jag inte. Och konkurrensen i Mullhyttan då? Nej, den blev inte Konsum av med. Nisses son tog över faderns ICA-affär och drev den framgångsrikt i lilla Mullhyttan många år efter mordet på hans far.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, det var berättelsen om mordet på ICA-handlaren i Mullhyttan. Det finns många yrken som känns farliga att inneha, men ICA-handlare är väl inte precis ett av dem. Stressigt, absolut. Viss rånrisk, ja då. Men att bli mördad av konkurrenten, det är en riktig högoddsare som bevisar att man inte kan vara helt säker någonstans. Psykiatriläkarna som undersökte Krantz menade att han kunde givit sig på vem som helst med tanke på hur instabil han var. Ändå blev det just hans värsta antagonist, handlaren Nisse på andra sidan gatan, som drabbades. Jag tycker att det låter lite väl osannolikt att det slumpade sig så. Och att Krantz ville skjuta ett skrämskott för att ge Nisse Pettersson en minnesbeta. Nja, en man med så mycket vapen hemma. En utbildad hemvärnsman. Missar han verkligen så fatalt med att skrämma så att han råkar träffa hjärtat då han skjuter ett enda skott på 30 meter? Det då 16-åriga biträdet Birgitta intervjuades förra året i tidningen Sydnärkenytt. Hon hade en bra poäng då hon menade att det fanns andra konkurrerande handlare i trakten också och de gjorde ju Krantz inte illa. Några av de andra handlarna tillhörde också ICA-konceptet, om det nu skulle vara affärsrörelsen i sig som stack Egon Krantz i ögonen. Och det är ju sant. Men jag tror inte att det var andra butiker i sig som var problemet, utan det faktum att Krantz ifrån sitt butiksfönster kunde se vilka kunder som gick in i Nisses affär istället för hans. Dag in och dag ut kunde han följa strömmen av kunder som valde konkurrenten. Om det varit idag så kanske inte konsumhandlaren tänkt på samma sätt. Folk handlar ju i olika mataffärer. Det kan vara extrapris i någon av butikerna. Det kan vara någon favoritvara som bara finns i den andra affären och så vidare. Men vid den här tiden så var det verkligen så att det fanns gott om konsumkunder som av ideologiska skäl aldrig hade kunnat tänka sig att sätta sin fot i en ICA-butik. Och vice versa. Så sakta började muren mellan butikskedjorna luckras upp under 50-talet. Men långt in på 80-talet så levde den tydliga uppdelningen kvar på många ställen i landet. Och det kan säkert ha varit tufft för Egon. Han visste ju vilka kunder som brukade och borde handla på Konsum. Att se dem välja den trevliga Nisses butik som just flyttat in i nya fräscha lokaler tvärs över gatan, det sved nog. Och om man redan mår psykiskt dåligt så är det lätt att överanalysera och grubbla över sina egna tillkortakommanden. Att störa sig på konkurrenten som kanske hade större fallenhet för att le och serva kunder. Kanske var det läkarna menade. Att Egon Krantz hade kunnat ge sig på vem som helst som väckt hans ilska, men inte bara någon okänd som råkade passera. Det här med den extremt tydliga uppdelningen mellan ICA och Konsum, den tycker jag är intressant. Min bild är att folk i allmänhet var mer principfasta förr i tiden. En arbetare ville inte stötta det som man ansåg var en handlares profit. På Konsum fick alla del av kakan. Och borgarna ville inte stötta någon socialistaffär. Fri affärsverksamhet och konkurrens var det som drev utvecklingen i landet framåt, ansåg de. ICA var det självklara valet. Idag handlar nog de flesta i den butik som av olika skäl är lämpligast. Avstånd, bemötande, priser och utbud är ofta viktigare än loggan på fasaden. Men än idag är faktiskt Konsum, det som nu heter Coop, och ICA uppbyggda på samma sätt som för 100 år sedan. Ingen handlare äger sin Coop-butik. Det gör medlemmarna. ICAs butiker däremot ägs av handlaren. Att i princip alla matbutiker idag har bonuspoäng, egna varumärken, kvalitets- och miljöcertifiering med mer gör dock att skillnaden för kunden inte alls blir lika tydlig som förr. Jag minns hur jag och min första kille i slutet på 90-talet samlade konsumkvitton i en burk för att sedan lämna in dem i slutet av året och få återbäring. Att vi handlade på Konsum berodde på att det bara fanns en mataffär där vi bodde och hade inga ideologiska orsaker. Men pengarna tillbaka var förstås ett välkommet tillskott för en fattig ungdom. Jag minns att jag redan då tänkte att det för de anställda måste vara en fruktansvärd tid på året när alla kunder kom med sina kuvert med årets kvitton. Tänk att sitta timme ut och timme in och räkna ihop kundernas årsinköp. Så tråkigt. Det måste ha varit helt fantastiskt för de anställda då de första kundkorten kom som automatiskt registrerade återbäringen. Sen funderar jag på distriktssköterskan Ruts initiativ under morddagen. Idag vet vi ju hur viktigt det är med krishantering. Mycket handlar det om att få prata, prata och prata. Människor i chock kan ofta berätta för alla de träffar om vad som hänt dem. Det är ett sätt att på egen hand bearbeta jobbiga upplevelser. Förr var det inte alls lika självklart att behandla trauman. Inte minst fanns det en föreställning om att det skonsammaste var att lägga locket på och glömma. Ofta ledde detta istället till skuldkänslor och en massa frågor, inte minst för barn. Det handlar inte om att tvinga någon att prata, men att uppmuntra och visa att det finns någon som lyssnar om behovet finns, nu eller i framtiden. Idag öppnar till exempel religiösa lokaler och skolor ofta sina dörrar på den ort där en katastrof har inträffat. Kommunen är snabbt framme med sin krisstödsgrupp. Hur det var på 50-talet vet jag inte, men det förvånade mig att distriktssköterskan Rut öppnade sin mottagning på ett sätt som känns väldigt modernt än idag. Där fick Mullhyttans invånare tala med andra människor, eller med Rut själv, och få löpande information om vad som hände under utredningens första timmar. Kanske handlade Rut på instinkt. Hon såg ett behov och vågade möta det. Eller så var rutinerna för krishantering så väl utvecklade redan för 60 år sedan. Något som var bättre förr var definitivt servicen på små orter. Det har under de senaste 50 åren skett en total förändring av hur det är att bo på landsbygden. Post, bank, kaféer, läkare, apotek och ett flertal affärer fanns på många orter. Ungdomarna idag skulle häpna om de visste vad de hade missat. Men frågan är om det hade kunnat gå på något annat sätt. Tekniken har gjort banker och postkontor på varenda liten ort överflödiga. Det räcker med en matbutik eller en kiosk som sköter paketutlämning och penninguttag om kontanter mot förmodan skulle efterfrågas. Och många butiker. Den tiden är sedan länge förbi då affärsidkarna nöjde sig med en liten vinstmarginal. Förr fanns faktiskt handelsbodar där huvudsyftet var att försörja butiksinnehavarens familj, varken mer eller mindre. Få skulle idag nöja sig med den ringa utdelningen. Nej, det blir konkurrensen som avgör vilken butik som blir kvar, enligt Darwins princip att den starkaste överlever. Dessutom har hälsovårdskraven ökat. På min barndomsort stängde den sista charkuteributiken i början på 80-talet. Jag minns vagt att jag var där och handlade med min mamma. Allt ifrån stora köttstycken till korv och leverpastej fanns att köpa. Men sen kom det krav på att bygga om lokalerna helt för att följa de nya hälsovårdskraven. Ägarna var gamla och det skulle ta många år att arbeta ihop de utlägg som ombyggnaden skulle innebära. Valet var inte så svårt. Tiderna förändras. På gott och ont. I samhället där jag bor med 1500 invånare har vi en matbutik som fixar det mesta man önskar och verkligen engagerar sig lokalt. Det tycker jag är värt mer än 3 halvkassa småbutiker, om det nu skulle vara alternativet. Vi har också ett fint bibliotek i anslutning till skolan som nu infört något som heter Mer öppet. Med en egen tagg kan man gå in dit och låna och läsa böcker även på sena kvällar. Vi har gårdsbutiker och en tygaffär som verkligen är mysiga utöver det vanliga och som därför lockar långväga gäster. Entreprenörer hittar lösningar även då samhället förändras. En sån företagare tycks även den färgstärke och duktige ICA-handlaren Nils Pettersson ha varit. Tyvärr kanske det var just det som blev hans död. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.